Senaste gång så inledde vi en ny serie för de som var då hos Fredriks för en månad sedan. Då vi inledde en serie som jag kallar för Nådens läror, som vi har tagit från engelskans Doctrines of Grace. Det handlar då om troslärorna om Guds nåd och vad Bibeln säger om det. Dessa läror brukar också kallas för kalvinismens fem punkter. Utan att det nödvändigtvis betyder att det är enbart kalvinister som håller dessa läror för att vara sanna. Och det betyder inte heller att dessa fem punkter är allting vad kalvinismen omfattar. Det är snarare så att dessa läror är något som har systematiserats inom kalvinismen. Det är också det som tydligast skiljer kalvinister åt från arminister som kom från en herr Jacobus Arminius, som var en efterföljare faktiskt till Calvin, men som förkastade det, vissa av de läror som då han hade lärt ut. Och det framförallt dessa fem punkter, dessa kalvinismens fem punkter som man brukar kalla det, som han förkastade, och hans efterföljare ännu till denna dag. Så vi ska idag fortsätta den här serien. Och för att lättare komma ihåg dessa läror så brukar man på engelska bilda akronymen TULIP, T-U-L-I-P, alltså tulpan. Så ni någon ser en bild på en tulpan, och John Calvin, eller Jean Calvin som vi säger på franska, så då vet ni vad det handlar om. Första delen så tittar vi närmare på människans totala fördärv. Där såg vi att det innebär att hela människans natur har blivit fördärvad till en följd av syndafallet. Det innebär alltså att våra sinnen, vår vilja, vår kropp är så påverkade av synden att det finns ingen del av oss som inte längre är nedsmutsad av den. Och detta har sig då uttryckt i att vi tänker onda tankar, vi säger onda ord, vi gör onda gärningar. Det som det däremot inte innebär är att människan är så syndig som hon kan vara. Gud har gett människan ett samvete. Han har gett oss lagar. Han har gett oss härskare som ska upprätthålla lagen, mer eller mindre. Han har satt vissa begränsningar för att synden inte ska få full frihet att göra jorden till en försmak av Gehenna. Så för att få en bättre förståelse av det totala fördärvet så tog vi fasta på Davids bön i Psalm 51. Det är hans bön om syndernas förlåtelse då han hade syndat mot Gud genom att begå äktenskapsbrott, genom att vara delaktig i mord. Vi såg att han bad om syndernas förlåtelse, om att bli tvättad ren med i sop, och det såg vi att det var en bild för Jesu Kristi dyrbara blod som utges på korset. Vi såg också Paulus tala Romarbrevet 3 om människans fördärv på följande sätt. Att ingen rättfärdig finns, att ingen finns som förstår Guds ord, att ingen finns som söker Gud, att ingen finns som gör det goda. Så utöver det såg vi också Jesus förklara Johannes 8 att människan själv är slav under synden. Och om inte sonen friger henne, så kan hon inte bli fri från syndens slaveri. Och till sist såg vi att David i Psalm 51, utöver att be om att bli tvättad ren, om att få sina synder förlåtna, så bad han om att Gud skulle skapa ett rent hjärta i honom. Han behövde ett nytt hjärta, ett rent hjärta. Så dagens ämne eller tema är ovillkorlig utkorelse. Här finns då två komponenter som vi behöver reda ut. Till först behöver vi reda ut vad som menas med utkorelse. Det vill säga att välja någon eller någonting till ett visst uppdrag eller till något annat. Och dels ovillkorlig, det vill säga att utan att det beror på den eller det som blir utvalt. Så låt oss börja med utkorelse. Enligt Svenska Akademins ordbok är definitionen på att utgåra att välja eller utse någon till något eller något särskilt visst ämbete eller viss syssla eller dylikt. Det är alltså en konkret handling. Det är alltså en konkret handling med ett synligt resultat där en part utväljer och en annan part blir utvald. Oberoende av hur du förhåller dig till utgårelsen så måste du inse att ordet utvald är ett bibliskt ord. Adjektivet utvald, verbet välja ut med dess, i dess olika tempusformer, och substantivet utgårelse förekommer i Svenska Nya Testamentet inte mindre än 50 gånger, åtminstone i Svenska Folkbibelns Nya Testamentet. I de allra flesta fallen så handlar det om att det är Gud som utväljer. Och i det fallet där det handlar om frälsningen så är det enbart Gud som är den aktiva parten. Att det är tydligt att det alltid är Gud som utväljer syns även i Svenska Akademins ordbok. En sekulär ordbok så står det i samband med ordet utgårad att i religiösa sammanhang används det alltid om Gud. I Romarbrevet som vi ska titta närmare på idag så kan vi se att det används av Paulus i två bemärkelser. Dels för att vittna om hur Gud har utvalt ett folk, ett helt folk, en hel nation, så som han utvalde Israel under Gamla Testamentet, för att vara hans representanter, hans förbundsfolk, ett folk med Mose lag, med profeterna, med präster, med tempeltjänsten. Och dels för att tala om Guds utval av ett folk av nåd. Ett folk där varje enskild individ är utvald före världens grund blev lagd. Vi kommer att återkomma till dessa olika kategorier av att välja ut av utkorelse lite senare. Men just nu så behöver ni förstå att det finns olika kategorier av utkorelse i Romarbrevet. Och det andra vi behöver klargöra är vad som menas med ovillkorlig. I det här sammanhanget då utgårelse. Ovillkorlig kan enligt Svenska Akademins ordboks definition betyda något som är oberoende av viljan eller medvetandet. Eller oberoende av omständigheterna. I teologi använder man ordet ovillkorlig i samband med utgårelse. För att mena att Guds val av människor till frälsning, till helgelse och till rättfärdiggörelse inte är beroende av vad människan har gjort, av något gott eller ont, av tro eller av otro. Inga omständigheter och inga förutsättningar såsom att födas in i ett kristet land eller att födas in i ett hedniskt land inverkar på Guds utval av sina heliga. Så vad jag vill få fram är detta. Ovillkorlig i det här sammanhanget betyder att Gud inte ser genom tidsrymden och ser vem som sätter sin tro på Herren Jesus Kristus och med detta som bas utväljer vem han vill frälsa. Motsatsen, det vill säga villkorlig utgårelse, innebär just detta. Att med människans tro som absolut avgörande faktor så väljer Gud ut några människor i Kristus till rättfärdiggörelse. Så skillnaden är alltså denna. Ovillkorlig utgårelse är att Guds barmhärtighet och nåd är det som avgör vem som blir utvald. Villkorlig utgårelse innebär att det är människans autonoma fria vilja att tro som är det som bestämmer vem som blir utvald. Så frågan som då direkt bör ställas är: vad säger Bibeln om det? Är Guds utförelse ovillkorlig eller villkorlig? Och det är det jag hoppas vi ska kunna se genom att titta närmare på dagens text. Så det jag vill att vi ska göra är att studera Romarbrevet 9 tillsammans. Vi ska betrakta närmare verserna 10-24. detta bibelställe är kanske det mest laddade bibelstället man kan behandla när det kommer till temat för dagens predikan, säger utgåresen. Det är nödvändigt för vår studie av nådens läror eftersom nåden är så direkt kopplad till utgåresen. Så för att vi ska förstå vad Paulus talar om här i Romarbrevet 9, bör vi först förstå i vilket sammanhang vi kommer, eller i vilket sammanhang vi befinner oss i. Romarbrevet är det brev som skrevs av aposteln Paulus till församlingen i Rom, förstås. Troligtvis från Korint under hans tredje missionsresa någon gång i mitten på 50-talet. Paulus huvudsakliga syfte med detta brev var att undervisa församlingen om nådens evangelium. Det var att, ja, eftersom denna församling inte hade fått en apostolisk tillsyn på samma sätt som församlingarna i mindre Asien, i Grekland, i Makedonien, så är det här brevet rikt på undervisning och tillämpning av teologi. Och Paulus längtar att få träffa församlingen och bygga upp den och predika evangeliet för den. Så därför skickar han detta brev som är fullt på undervisning om evangeliet. Så brevets övergripande tema är att Gud förklarar skyldiga syndare rättfärdiga av nåd alena, genom tro alena, på Kristus alena. Ska man sammanfatta brevet med ett ord, så är det grekiska ordet dikaiosis, på svenska rättfärdiggörelse. Denna juridiska term används för att förklara någon skuldfri i en rättsfråga. I denna fråga är då Gud domaren, och vi människor är de som han dömer. Och hur dömer han dem? Jo, enligt trofasthet mot hans lag. Det här som det vi behandlade förra gången, det vill säga människans totala fördärv, kommer in. Och det ställer till det för oss människor. Som vi vet innebär det ju att ingen finns som är rättfärdig. Vi har ingen egen förmåga att bli fria från detta fördärv. Att rättfärdiggöra oss själva. Profeten Jesaja har sagt att alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Paulus konstaterar i det här brevet att ingen människa förklaras rättfärdig inför Gud genom laggärningar. Ingen kan komma undan Guds rättfärdiga dom. Så då är ju den naturliga frågan: hur kan då Gud förklara någon rättfärdig? Jo, genom en ställföreträdare. Genom ett syndaoffer. Genom Jesus Kristus, Guds son. Han som blev människa, som också tog sitt folks synd på sig, för att vi skulle få gå fria från straffet som vår synd innebar. Han som levde ett liv i full underkastelse och lydnad till Guds lag, och lät sin rättfärdighet gå över på oss. Så blir vi förklarade rättfärdiga i Kristus. Och hur vet vi då om någon har blivit rättfärdiggjord? Om någon har blivit förklarad rättfärdig? Jo, genom tro på Jesus Kristus. Så är det då tron som meriterar rättfärdiggörelse? Nej. Paulus skriver: det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att det är friköpta av Kristus. Och brevet fortsätter sedan med Abrahams exempel på rättfärdiggörelse genom tro, och vidare om rättfärdiggörelsens välsignelser, om det nya livet i Kristus. Och det för alla nu levande troende människorna synnerligen viktiga kapitlen, och aktuella kapitlen 6-28, demonstrerar för oss Guds rättfärdighet i det som tror, och hur det lever i Guds närvaro genom den heliga andes inverkan och kraft. Och det är så vi kommer till kapitel 9. Och det är där vi stöter på temat för dagens predikan: Guds utgårelse, Guds val. Och det första vi bör ha på klart då är vad det rör sig om för val. Det här nämnde jag lite tidigare. Vad är det vi ser Gud utvälja? Teologer brukar tala om att det finns tre kategorier av utvåras, eller redan två av dem. Så är det, för det första, är det ett kollektivt val? Är det ett val av ett helt folk, en hel nation, som i valet av Israel till att vara ett förbundsfolk? Det var unikt bland alla nationer i att vi hade profeterna, vi hade prästerna, vi hade tempeltjänsten. Och framförallt från dem har Messias själv kommit. Är det ett sådant val vi ser i Romarbrevet 9? Eller är det ett val av enskilda människor till en viss tjänst, till ett visst ämbete? Så till exempel utvalde Gud Mose till att vara en ledare för Israels folk. Eller Saul till att vara Israels första kung. Och David efter honom, och Salomo efter det, och så vidare. Också prästerna, profeterna utvaldes till sin tjänst. Och även fadern utvalde sonen till att utföra messiansk tjänst. Och även sonen, vår Herre Jesus Kristus, utvalde 12 apostlar till att eller 12 av sina lärjungar till att vara apostlar. Är det ett sånt val i stället Romarbrevet 9? Eller för det tredje, ett val till rättfärdiggörelse? Är det ett val till evig frälsning från syndens och dödens makt, till helgande i Kristus? Är det ett val av specifika individer, kallade vid namn, nedskrivna i livets bok, före världens grund blev lagd? Är det ett val till att vara heliga, till att vara fläckfria, fullständigt förenade i Kristus? Är det ett val av dem som Gud i förväg har känt som sina? Ett val av dem som han har förutbestämt till att formas efter hans sons vill? Är det ett val av dem som han har kallat, som han har förklarat rättfärdiga, som han har förhärligat? Är det ett val av dem som Gud frikänner, det som i Kristus Jesus, det som Kristus Jesus har dött för, det som han nu vädjar för vid faderns högra sida? Är det ett val av sådana som inte kan bli åtskilda från Kristus, inte ens av död eller liv, av änglar eller furstar, av något som nu är eller något som ska komma, av makter eller höjd eller djup eller något annat skapat? Och för att svara på den frågan, om det inte har redan blivit tydligt, så kan vi se vad Paulus skriver här i inledningen till det 9:e kapitlet. Här talar han om sina bröder. Bröder enligt härstamning, landsmän, israeliter. Han har stor sorg och vånda i sitt hjärta för dem. Varför har han det? För att han önskar att han kunde vara fördömd och skild från Kristus istället för mina bröder. Fördömd och skild från Kristus. Detta är alltså hans sorg. Det är fördömda, det är skilda från Kristus. Och detta måste då vara en tydlig ledtråd för vad det är Paulus talar om här i Romarbrevet 9. Jag nämnde just slutet av Romarbrevet 8, att det som talar om att inget kan skilja Guds utvalda från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är detta som Paulus fortsätter att tala om. Israels barn var förvisso Guds utvalda folk med Mose lag, profeterna, templet och Messias själv. Men alla Israels barn är inte utvalda till rättfärdiggörelse. Alla är inte utvalda så som Abraham, Isak och Jakob, att bli rättfärdiggjorda genom tro. Alla är inte utvalda till att bli frikända. Det är detta som är kontexten eller sammanhanget till det 9:e kapitlet. Så här i inledningen på Romarbrevet 9 känner då sig Paulus tvungen att svara på en kritisk fråga angående just detta. Om varför så många som är israeliter genom ursprung inte är i Kristus, hur är det möjligt? Är det möjligt att Guds ord har slagit fel? att hans löften inte är giltiga, att det blev satt ur kraft, eftersom så många av hans eget folk, israeliterna, har förkastat Kristus. Det svar han ger oss är att Gud ur sitt förbundsfolk har utvalt en rest. Sanna israeliter, sanna judar som tror på den Kristus som Gud har låtit komma från dem. Han har i alla tider valt ut några till härlighet och några till vrede. Detta gör att vi bör se på Romarbrevet 9 som ett försvar av Guds rätt att välja vem han vill. Till frälsning, till rättfärdiggörelse, till helgelse. Såväl från hans eget folk, israeliterna, så som också från hedningarna. Så med detta i åtanke ska vi då läsa Romarbrevet 9 tillsammans. Vers 10 börjar vi med, ända ner till 24. Det är så här. Men inte bara det. Även Rebecka fick två söner med en och samma man, vår far Isak. Innan barnen var födda och varken hade gjort gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står i skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Verkligen inte. Han säger till Mose: jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig över den jag förbarmar mig över. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig uppstå, för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. Nu säger du kanske till mig: och förklandrar han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Du människa, vem är du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formar det: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klunk göra ett kärl för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande? Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod har burit vredens kärl som var färdig att förstöras. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berett för härligheten. Till att vara sådana har han kallat oss, inte bara från judarna utan också från hedna folken. Amen. Vi kommer alltså till denna text från Paulus undervisning om att alla som härstammar från Israel inte är Israel. De judar som förklaras rättfärdiga av tro på samma sätt som Abraham är de sanna judarna och de som räknas som avkomlingar till honom. Inte enbart de som är härstammar från Abraham på naturlig väg, såsom Ismael, utan enbart de som Gud har utvalt. Det är alltså Gud. Den som Gud alltså har utvalt, Isak, inte Ismael, är den som räknas som löftets barn. Så för att illustrera detta, Guds rätt att välja vem han vill, ger Paulus oss följande gammaltestamentliga exempel: Isaks barn, Esau och Jakob. Här tar Paulus fasta på det som står skrivet i Första Mosebok 25. Då han säger att den äldre ska tjäna den yngre. Och tillämpar det på Guds fria val med orden: Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det är alltså inte beroende av någon människas vilja eller gärningar eller andra omständigheter, utan enbart på honom som kallar. Och Paulus fortsätter att citera gamla testamentet, den här gången profeten Malaki, för att visa Guds rätt att välja. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. För många är chockerande insikt. Gud älskade, men framförallt Gud hatade. Men det som bör vara chockerande i denna text är inte att Gud hatade Esau, utan att han älskade Jakob. Det som har läst historien om Esau och Jakob vet mycket väl att Jakob lurar sin bror Esau, inte bara en utan två gånger. Första gången så tar han Esaus förstfödslorätt ifrån honom i utbyte för ett mål mat. Och andra gången så tar han hans välsignelse ifrån honom, den välsignelse som deras far Isak skulle ge åt Esau. Så Jakob är precis som alla andra människor en upprorisk syndare, en lögnare, en bedragare, en självisk man. Men här visar Paulus oss att Gud utvalde Jakob och älskade honom förrän han gjort varken gott eller ont, förrän han varken trott eller lurat, bedragit. Guds val är chockerande för att Gud är helig. Gud är syndfri. Och Gud straffar all synd. Och ändå väljer han att visa nåd och älska en bedragare som Jakob, trots att Jakob var lika mycket en syndare som Esau. Och allt som oftast så väcker den här texten mycket starka känslor. Inte många kan läsa den och protestera, utan att protestera och säga: det här kan inte vara rätt. Hur kan Gud vara partisk? Hur kan han utvälja den ena men inte den andra? Faktum är att denna invändning är precis den som Paulus svarar på genom detta kapitel. Och vi bör därför noggrant fundera vem sida vi står på här. Är vi på Paulus sida? Eller på den osynliga motparten som protesterar mot Paulus? Och Paulus svarar nämligen på denna invändning direkt i följande vers: vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Verkligen inte. Är det Gud som är orättvis i sitt val att välja den ena men inte den andra? Paulus svarar med det kraftigaste bestridande uttrycket han kan ta till. På grekiska är det två ord: mei genoito, vilket betyder ungefär fritt översatt: aldrig, aldrig, aldrig någonsin. Det kan inte ske. Gud kan inte vara orättfärdig. Och för att förtydliga detta, att Gud inte är orättfärdig i sitt val, så säger han vidare: jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig över den jag förbarmar mig över. Här vill Paulus säga oss att Gud är den som har rätt att visa vem han vill sin nåd. Det är hans ensamrätt. Det är ett vanligt missförstånd att tro att vi kan kräva Guds nåd, att han av någon anledning måste visa alla lika mycket nåd, att han är skyldig oss sin nåd. Detta är den osynliga motpartens protest mot Paulus och i förlängningen mot Gud. Gud måste visa lika stor nåd mot alla människor, men så är det inte. Gud väljer vem han är nådig mot och vem han förbarmar sig över. Detta är inte fråga om vad som är rättvist. Det rättvisa vore att skicka alla människor genast till helvetet. Vi är alla syndare, vi har alla överträtt hans heliga lag, och vi har gjort det med vilja. Paulus skriver i det första kapitlet av detta brev: det är alltså alla människor, i alla tider, från alla folk som vägrar prisa honom som Gud, som vägrar tacka honom. Det känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att det som handlar så förtjänar döden. Ändå gör det sådant, och det samtycker dessutom till att andra gör det. Att detta gäller alla människor vet vi av predikarens vishet, boken Predikaren alltså, inte den här predikaren. För det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör det goda och aldrig syndar. Alla människor, Esau och Jakob, du och jag, är förtjänta av Guds rättvisa dom, förtjänta av döden. Men detta handlar om Guds rätt att välja vem han vill visa nåd. Och det måste vara så. Om Gud inte har den friheten, så är nåden inte längre nåd. Nåden kan inte krävas. Den kan endast ges fritt. Så visade Gud Jakob nåd, och Isak före honom, och Abraham före det, och alla andra som blir förklarade rättfärdiga i Kristus genom alla tider. Han väljer vem han vill visa sin rättfärdiggörande nåd och vem han vill vara barmhärtig mot. Och denna nåd visar han mot dem som han i förväg har känt som sina. Dem vars namn han har skrivit i livets bok. Utvalda individer före världens grund blev lagd. Innan det gjort varken gott eller ont. Men någon kanske är här och invänder och menar att det här stället talar om val av folk, inte individer. Att Jakob ska ses som en företrädare för Israels folk och Esau som en företrädare för edomiterna. Och då tar de fasta på det som Paulus citerar. Han citerar ur Första Mosebok 25. Och mycket riktigt i det sammanhanget så kan vi läsa att de två bröderna företräder två folk. Där står det skrivet: två folk finns i ditt moders liv. Två folkstammar ska gå skilda vägar ur ditt köte. Det ena folket ska bli starkare än det andra, och den äldre ska tjäna den yngre. Och detta går också att säga i Malaki, det andra citatet som Paulus har med här. Där är det möjligt att förstå att Jakob och Esau representerar det folk som utgick från dem. Så är det då inte detta något som tydligt talar för val av nationer framför val av individer? Och det är sant att Esau och Jakob mycket riktigt företräder två folk. Att det representerar israeliterna och edomiterna. Men vad vi behöver förstå är vad Paulus syftar på när han använder dessa bibelställen. I Romarbrevet 9 är kontexten inte dessa två folk, israeliterna och edomiterna, utan Guds rätt att välja. Det blir inte min stil när vi fortsätter läsa vers 16. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Vad har människans vilja och strävan att göra med folkslag? Paulus visar oss här att Guds nåd inte beror på en enskild människas vilja eller strävan eller gärningar, utan enbart på hans barmhärtighet. Så för att fortsätta illustrera tar Paulus ännu ett exempel från Gamla testamentet. Här vill han visa oss att även i människors ondska så uppfylls Guds syften. Det står så här: skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig uppstå, för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. Vi vet ju att farao förhärdade sitt hjärta då Gud genom Mose krävde att han skulle frige Israels folk så att de kunde dra ut och tillbe Gud i öknen. Men även om det var faraos egen vilja att förhärda sig, att hindra israeliterna och att ge dem ett tyngre slavarbete, så ser vi vad Paulus skriver här. Det var för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Så hur många kan då ärligt säga att det i detta skede inte har stannat upp och tänkt för sig själva: hur kan detta vara så? Hur kan Gud göra detta? Min Gud skulle aldrig göra något sådant. Om det är din tanke just nu, eller om du någon gång har tänkt det, så är du inte ensam. Även jag hade gjort det någon gång. Det är första gången jag läste det här stället. En upprörande text. Hur kan Gud hantera fara på det här sättet? Det är honom vi bör sympatisera med. Han har ju ingen möjlighet att stå emot Gud. Han blir förhärdad mot sin vilja. Och det finns en orsak till att vi tänker så. Vi är till sist om fara och människor. Vi är syndare. Det faktum att Gud låter syndare leva, om ens en kort tid, är att visa dem nåd. Om Gud så har valt att visa sin barmhärtighet mot syndare, mot vredens barn, en kort tid, hur mycket mer rätt har han då inte att använda sin skapelse för sina syften? Om det så är att förhärliga sig själv genom människors ondska och synd, så har han den rätten. Gud är Gud och vi är det inte. Och den osynliga motpartens svar låter då inte vänta sig. Direkt anklagar han. Varför klandrar han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Det här är ju en naturlig reaktion från människor, från syndiga människor. Det är våra egna tankar vi läser här. Vi protesterar mot Guds suveränitet och rätt att göra som han vill. Bör vi inte senast nu inse att det är på grund av vår synd, att det är på grund av vår upproriskhet mot Gud, så som Adam och Eva i Edens lustgård när de åt av den förbjudna frukten, det är därför som vi fortsätter kämpa mot Gud och ifrågasätta honom. Paulus har ett svar på vår upproriskhet direkt i följande vers. Du människa, stanna där. Märk väl att svaret är riktat mot den del av skapelsen genom vilket syndafallet kom in i världen. Svaret är inte till Satan eller till de fallna änglarna. Svaret är inte till ondskan eller synden som abstrakta begrepp, utan till människor. Du människa. Vi som är skapade till Guds avbild, som är hans skapelses krona. Vi som är en del av det släkte om vilka det står skrivet. Det har handlat illa mot honom, mot Gud alltså. Det är inte hans barn utan en skam, ett förvänt och avgudslätte. Är det så du lönar Jahve, du dåraktiga och ovisa folk? Är han inte din far som skapade dig, han som danade och formade dig? Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Paulus svarar en motfråga. Och en väl motiverad sådan. Även om de flesta antagligen inte är tillfreds med detta svar. Men se det ur den synvinkeln. Den som Paulus använder. Att det är det skapade som ifrågasätter sin skapare. Det som formas kan väl inte säga till den som formar det: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakare den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl till hedrande, för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande? Det här är ett uttryck som används flera gånger i Bibeln för att tillrättavisa upproriska syndare inför Gud. Gud är krukmakaren, skaparen, och vi människor, skapelsen, är leran. Gud har alltså rätt att göra kärl för hedrande ändamål och för mindre hedrande ändamål. Denna användning av krukmakaren och leran återkommer flera gånger i Gamla testamentet för att visa Guds rätt bestämma över sin skapelse. Och hur absurt det är att det skapade ifrågasätter sin skapare. Några exempel ur Jesajas bok. Profeten Jesaja, 29 kapitlet. Där ser vi hur Jerusalems invånare gör upp planer som går rakt emot det som Gud har sagt. Det som Gud har bestämt. Och där blir det tillrättavisade med orden: hur upproriska, förlåt, hur bakvända är ni inte? Ska läran anses lika med krukmakaren? Ska verket säga om sin mästare: han har inte gjort mig? Eller ska det formade säga om honom som har format det: han förstår ingenting? Och senare i samma bok, kapitel 45, läser vi om en profetia om Persiens kung Koresh. Det var han som gav en befallning om att israeliterna skulle återvända efter att ha varit i fångenskap i Babylonien. Att de skulle återvända till Jerusalem och bygga upp templet på nytt. Och den här profetian skrevs då ungefär 150 år före dess uppfyllelse. Men när den skrevs så reagerar judarna på den, inte med att gilla den. Och då tillrättavisas det med dessa ord i vers 9 och 10. Ve den som tvistar med sin skapare, en lerskärva bland jordens skärvor. Säger leran till den som formar det: vad gör du? Säger ditt verk: han har inga händer. Ve den som säger till en far: vad är det du avlar? Och till en kvinna: vad är det du föder fram? Och den tredje gången samma bild återkommer i Jesaja i det 64 kapitlet. Och där ser vi då några av Israels folk som inser sitt behov av Guds barmhärtighet och frälsning från Israels fiender. Hur det vänder sig till Gud, hur det bekänner sitt fördärv, sitt behov, sin ovärdighet inför Gud. Profeten själv räknar sig bland dessa, denna skara som ropar till Gud, som ber om nåd. Och deras bön är denna: men Herre, du är vår far. Vi är leran och du är den som format oss. Vi är alla verk av din hand. Och samma bild om krukmakaren och leran kan vi säkert relatera till själva. Kanske du har haft någon gång en möjlighet att forma någonting av en klump lera. Jag vet att jag har. En gång för många, många år sedan fick jag möjlighet att forma en liten vas, en liten skål. En klump lera. Jag var bara ett barn då, så det var en tålamodsprövande process att få till någonting. Men till slut fick jag färdigt det. Jag fick en liten skål som jag var mycket stolt över. Jag har kvar den ännu. Och det var knappast den vackraste skålen som människosläkt har skådat. Men jag var glad. Jag var stolt över den. Hade det inte varit väldigt absurt om skålen hade kunnat börja prata med mig och kunna ifrågasätta min förmåga att skapa det, och jämfört sig med något mycket vackrare kärl? Och det hade förstås varit väldigt galet. Och ändå är det precis det som många människor gör med Gud. Det ifrågasätter den allsmäktige krukmakaren. Att han har gjort fel, då han har format vissa för hedrande och andra för mindre hedrande ändamål. Gud har skapat vissa till ett syfte och andra till ett annat syfte. Det är hans rätt. Han kan skapa vissa till barmhärtighet och andra till förhärdelse. Det är hans rätt som skapare. Precis som jag hade rätt att forma vad jag ville av den klump lera jag hade. Vissa menar att vi inte ska dra för stora slutsatser här av den här bilden. Att detta inte talar om Guds nåd och barmhärtighet mot syndare för att världens grund blev lagd. Att vi enbart ska förstå den som att ibland visar Gud nåd mot vissa människor och ibland så förhärdar han vissa människor. Men vi kan absolut inte förstå det som att det skulle vara av permanent karaktär. Som att det skulle tala om frälsningen, om rättfärdiggörelsen. Och det finns också det som menar att det här talar inte om nu enskilda individer som blir utvalda. Det här talar om Israels förhärdelse och om hedningarnas inträde i gemenskapen med Gud. Men ingen av dessa förklaringar gör texten rättvisa. Frälsningen, helgelsen, rättfärdiggörelsen, är teman som flödat genom hela Romarbrevet ända upp till denna punkt. Så att vi då mitt i allt inte ska förstå en vers som att den handlade om just detta, är att vara orättvis mot författarens intention. Och inte heller kan vi plötsligt föra in en förklaring om Israels barns förhärdande, om hedningarnas inträde i gemenskapen med Gud, då det har talat om enskilda individer i varje exempel genom hela detta kapitel. Låt istället texten själv och författarens avsikt med den vara det som tolkar, som förklarar vad texten betyder. Om ni minns så inledde vi med att konstatera att Paulus här är ute efter att försvara Guds ord, hans löften, hans val av löftets barn. Att välja vem han vill till att vara en sann avkomling till Abraham. Och ännu är inte Paulus klar med detta försvar, för han fortsätter i de följande verserna. Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod har burit vredens kärl som var färdiga att förstöras. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härligheten. Vad det är som är lätt att missa här är att i dessa verser så avslutar Paulus aldrig sina frågor. Tänk om. Det här är en utvidgning på det som är den fråga som kommer fram i vers 20. Han försöker alltså genom dessa ofullständiga tänk om frågor förstärka att Gud är den som har makten. Gud är den som har rätt att uppenbara sin makt, att visa sin vrede, att uppenbara sin rika härlighet. Tänk om Gud vill använda sin skapelse till just detta. Ska vi då sätta oss på tvären och ifrågasätta, protestera? Notera här ännu vilka ord Paulus använder för att beskriva Guds svar. Vredens kärl och barmhärtighetens kärl. Att visa vrede och att uppenbara härlighet. Kärlen, människorna, har Gud utvalt. Och trots att det ena var färdiga att förstöras, så har han ändå haft stort tålamod med den. Och det andra har han förberett för härligheten. Parallellen är alltså tydlig. Det är två grupper vi talar om här. Vredens barn och härlighetens barn. Det ena är fördömda och skilda från Kristus. Det andra är det som Gud visar barmhärtighet och nåd. Det som Gud frikänner, det som inte kan bli skilda från Guds kärlek i Kristus Jesus. Vad Gud gjorde med Farao, med Esau, med Ismael, det gör han med alla det som inte blir förklarade rättfärdiga i Kristus. Och vad han gjorde med Jakob och Isak och Abraham, det gör han med alla dem som blir funna i Kristus, som är förklarade rättfärdiga i honom. Det är Guds utvalda folk till frälsning, helgelse och rättfärdiggörelse. Och till sist, att det är tydligt att Paulus talar om ett val till frälsning, ser vi den sista versen vi studerar idag. Till att vara sådana har han kallat oss, inte bara från judarna utan också från hela folken. Vem är oss som Paulus syftar på här? Är det judarna? Är det hedningarna? Först och främst så är oss mottagarna av brevet, församlingen i Rom. Det består i stor sannolikhet av hedningar, av romare, men också mycket möjligt av inflyttade judar. Så både hedningar och judar. Oss inkluderar också Paulus som själv är jude. Och oss inkluderar oss alla som idag hör detta ord. Alla vi som tror på det. Bland dessa är många judar och många är hedningar. Alltså oss är Guds utvalda från alla länder, från alla språk, från alla folkslag. Enskilda individer som Gud i förväg känt som sina, som han har förutbestämt till att formas efter hans sons bild, som han har kallat, som han har förklarat rättfärdiga, som han har förhärligat. Inte bara från judarna utan också från hedningarna. I härlighet har han kallat dessa oss till att vara ett folk på vilket han uppenbarar sin rika härlighet, som han älskar, trots att rättvisan kräver motsatsen. Men rättvisan uppfylls i honom som dog i syndares ställe och lät sin rättfärdighet gå över på den. Till dessa oss hör också det troende i Thessaloniki, som Paulus tilltalar i andra Thessaloniki brevet 2 med följande ord: Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av anden och tror på sanningen. Så är då Guds utvalelse villkorlig eller ovillkorlig? Har vi i denna text sett exempel på exempel där Gud utväljer människor i enlighet med det goda och det onda, i enlighet med tro och otro, eller oberoende av detta? Har vi sett krukmakarens val av kärl till hedrande ändamål och till mindre hedrande ändamål? Att det är beroende av kärlets förmåga att uppfylla vissa villkor? Eller är det enbart beroende av Guds barmhärtighet? Svaret bör vara självklart, även om det är svårt att acceptera. Din inställning till Gud, till dig själv, till rättfärdiggörelsen, till frälsningen, till Guds suveränitet och till vår ställning som hans skapelse kan behöva ändras. Kanske den helt behöver förändras. Kanske du har haft en människocentrerad syn, men nu behöver du göra det till en gudscentrerad syn. Låt inte denna text lämna dig opåverkad. Har du en tradition som säger att du ska inte tro detta, du ska ifrågasätta, du ska ignorera detta, lämna den. Låt den helige ande undervisa dig. Men innan vi avslutar och lämnar detta ämne vill jag nu ta vara på detta tillfälle att ge en allvarsam uppmaning till oss alla. Till först vi som utvalda i Kristus. Vi som är hans älskade. Vi som nu kallas den levande Gudens barn. Om något bör göra oss ödmjuka så är det utkorelsen. Här har vi skådat Guds suveränitet att välja vem han vill. Trots att vi tillhörde av naturen tillhör vredens barn, så har han av nåd utvalt oss. Det faktum att du och jag kan säga att jag tror att jag är Guds utvalda, jag tror på den här sanningen, jag tror att Gud utväljer av nåd, innebär inte att du är utvald. Nej, du har inte blivit utvald för att du förstått denna lära, accepterat den, kan formulera den. Du har blivit utvald av nåd. Förrän du gjort varken gott eller ont. Förrän du kunnat tro. Det står skrivet att Kristus själv dog för oss medan vi ännu var syndare. Om du vill bli ödmjuk så studera utkorelsen. Men låt denna sanning ha dess sanna effekt på dig. Må vi leva i den vissheten om att vi är utvalda trots våra synder, trots våra ständiga misslyckanden, våra tillkortakommanden. Trots att vi nu lever det nya livet så fortsätter vi synda. Trots allt detta, om Gud så har utvalt oss och älskat oss, vad kan då världen göra mot oss? Låt oss gå ut och djärvt proklamera fridens och nådens evangelium. Om vi blir emotsagda, om vi blir hånade, om vi blir hatade, vad rör det oss? Vi är Guds utvalda. Vi vet ju att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skiljas från Kristi kärlek. För oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Om du fortfarande är tveksam till det vi har lärt oss idag, men du har en fast och en säker tillförsikt till Kristus. Om du inte vet hur du ska förhålla dig till ovillkorlig utgårelse, men med odelad kärlek fäster blicken på han som har blivit korsfäst. Till dig säger jag, du är Guds utvalda. Låt inte gamla tankar, gamla fördomar påverka dig. Låt inte det förstöra den tillit till Gud, din tillit till Gud, att han har utvalt dig i Kristus och att du är dyrbar i hans ögon. Att inget kan skilja dig från hans kärlek i Kristus Jesus. Om du någon gång trängs av världens hat och av människors förakt, om du tvivlar på dig själv, om du är sådan som ser dig som kastas hit och dit av varje vindkast i läran, är det inte för att du tvivlar på att du är Guds utvalde? Se vilken sanning Gud har uppenbarat för dig här. Din ställning inför Gud kommer aldrig att rubbas, eftersom du är hans utvalda i Kristus Jesus. Kom ihåg hans löfte genom profeten Jesaja. Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig. Och mitt fridsförbund vacklar, säger Herren, din förbarmare. Till dig som inte tror, du som inte satt ditt hopp, din tillit, din förtröstan på Jesus, du som har hört hans ord och fått skåda denna uppenbarelse i form av den text vi läst idag, du som har kärlek för världen i ditt hjärta och dess lockelser och inte vänt ditt hjärta till att söka honom, protesterar du mot denna lära? Är du en av dem som med förakt för Guds rätt att välja tycker att han är en förtryckande despot? Varför tycker du så? Om du inte vill tro på Kristi evangelium, om du föraktar det heliga och älskar det som Bibeln kallar synd, varför protesterar du då mot att Gud har utvalt vissa till detta? Om du redan förkastat det som är från Gud, varför kräver du då att han ska ge dig det? Du har med dina handlingar, dina tankar, dina ord visat att du hatar helighet och inte vill leva ett liv i enlighet med det. Du älskar synden. Är det då orätt av Gud att inte ge dig det? Om Gud har utvalt vissa så att de med stor glädje och iver lever det nya livet i Kristus, i strävan efter helighet, varför föraktar du då hans val att ge dessa, hans utvalda, denna nåd och inte dig, eftersom du föraktar den? Har du inte någon gång funnit glädjen i att skapa något, kanske något obetydligt? Du har skrivit en text, kanske gjort en bild, målat en tavla, eller kanske du har gjort något stort. Kanske du är en framgångsrik entreprenör, kanske du har grundat ett företag som anställer många människor. Kanske du är en problemlösare. Du hittar vägar där andra ser problem. Många människor prisar dig för din kreativitet, för din förmåga. Är det då inte absurt om det du skapat, stort eller litet, mitt i alltså kunna börja ifrågasätta dig? Jag kunde säga, varför har du gjort mig sådan? Vad är jag? Vem är du? Hur kan du vara min skapare? Detta som du med stor glädje och tillfredsställelse har skapat, har format. Är det inte galet att det ifrågasätter dig? Och ändå är du som inte tror, denna skapelse i din skapares ögon. Han har visat dig nåd och nåd överflöd genom livet han har gett dig, genom familj, genom vänner, genom arbete, genom egodelar, genom kunskap och allting annat skapat. Han har låtit dig få skåda också livets ord. Han har gett dig allt detta. Och din reaktion är att upproriskt hytta näven i hans ansikte. Hur kan du då tro att han skulle behöva visa dig sin nåd? Nej, vänd dig bort från din upproriskhet och din synd. Förstå att denna lära, Guds ovillkorliga utkorelse, är en fantastisk nyhet för dig. Tänk om inte fanns någon utkorelse. Tänk om Gud lämnade alla syndare åt sitt eget fördärv. Tänk om det inte fanns något hopp att bli försonad med Gud. Att bli tvättad ren från synd. Att vändas bort från synd till helighet. Att bli försonad med Gud i Kristus Jesus. Att bli ett med honom alla heliga, alla tider. Sätt ditt hopp till detta. Var inte sen att förtrösta på den högstes löften. Till Jesus själv har sagt: alla som Fadern gett mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Om du så har bara en gnista av längtan efter att detta var du. Håll fast vid det. Håll fast vid det som du har hört idag. Håll fast vid detta löfte. Släpp inte taget om vad den allsmäktige har utlovat. Om du idag vänder dig bort från din synd och ser upp till honom som dog för syndare, just som du, ta vara på det. Förtrösta på det. Och då på domens dag när du måste svara för ditt liv, sätt din förtröstan på han som är vår försvarsadvokat. Och han som har sagt att ingen kastas ut av den som kommer till Kristus. Han kommer att frälsa alla Guds utvalda. Låt det vara ditt hopp. Att syndare som du är den som Kristus kom för att frälsa. Amen. Då ska jag. Helige Fader, det är med stor tacksamhet vi har fått ta del av denna lära idag. Denna lära om din ovillkorliga utkorelse. Att du har utvalt oss före vi gjorde varken gott eller ont, före vi trodde eller inte trodde. Att vi därför är säkra i Kristus. Att ingenting kan skilja oss från dig, från din kärlek i honom. Och vi är medvetna om vårt eget fördärv. Och vi inte är förtjänt av denna nåd. Och därför vill vi tacka dig med så mycket större glädje. Att vi har fått bli kallade den levande Gudens barn. Att vi är dina utvalda. Dem som du har känt i förväg. Det som du har kallat. Det som du har förklarat rättfärdiga. Det som du har förhärligat. Far, vi ber för dem som inte är bland dessa. För det som förkastar ditt ord, förkastar dig, förkastar den enda Herre som kan frälsa dem. Och far, vi vet att du med stort tålamod har burit dessa vredens kärl som är färdiga att förstöras. Men är det inte, far, för att du vill att alla dina utvalda i alla tider ska få möjlighet att omvända sig. Att det ska få en tid. Hur det får skåda sanningen om din nåd. Hur det vänder sig bort från sin synd. Hur det kommer till Kristus som ovärdiga syndare. Jo, det är just därför du har låtit dem fortsätta leva. För att det som du har utvalt ska komma till dig och aldrig bli utkastade. Far, vi ber för alla dem som vi känner som inte har en frälsande tro. Far, må du frälsa dem. Må du bli funna bland det som är utvalda i Kristus. Far, må Kristi försonande blod frälsa dem precis som det har frälst oss. Vi ber detta i Jesu namn. Amen.